Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Game of Stocks, 41 i ordningen. Och det här är Investacus, eller Dogge som vissa känner mig som.
Och det här är värdeinvesteraren, eller Danne.
Yes, och ja, mitt i brinnande, ska man säga bulltrap eller vad ska
ja,
det här för reaktion vi har idag?
Ja, idag är sinnessjukt. Var den upp, börsen upp 7% kanske, Stockholmsbörsen, och USA väl upp ungefär samma. Mm. Men ja, precis, är det bull trap, dead cat bounce, det vet man ju inte. Jag får ju känslan av att det är snarare det.
Ja, men vi är ju inga traders, men vi ska prata lite om det och kanske psykologin runt om det. Men först vill jag gå in såklart och prata om vår sponsor Börsdata. Först och främst tack för att ni sponsrar oss, men också för den fantastiska tjänsten Börsdata är. Som vi har sagt tidigare i avsnitt, i såna här tider så är kanske det viktigaste man kan göra att hålla sig rationell. Och även ja, men ta rationella beslut och leta efter nya case. Och det är där Börsdata kommer in och hjälper till ypperligt.
Ja, jag tycker i såna här tider, nu talar jag i egen bok, men det jag
tycker... gör du alltid ändå.
Ja, men det gör man väl nästan alltid.
Skin in the game.
Precis. Nej, men det jag tycker det är extremt viktigt med... jag får nästan lite så här panikkänsla när det blir okontrollerat, ohanterbart. När det bara stormar. Och då vill man ta tag i någonting som är tangible, eller liksom något man kan ta på. Mm. Och vad kan man inte ta på om det inte är siffror? Det är ju verkligen någonting som går att greppa ändå på något sätt.
Det är svårt att springa på en story när corona sitter bredvid liksom.
Precis.
Om vi förstår så liksom.
Ja, precis, om man pratar story stocks, då det är lite svårare om de inte har vinst, kassaflöden. Och då är ju Börsdata ett jättebra verktyg. För jag känner mig mycket, jag som säkert talar i egen bok, jag vet inte om det här stämmer, men jag har ju märkt själv, de bolag jag hade i portföljen som inte uppvisade vinst, som var mer förhoppningsbolag, de har ju varit jättesvåra att hålla i. Mm. För att det egentligen varför, de kan ju ha en jättebra story och den kan ju vara intakt, rent kvalitativt kan ju bolaget vara bra. Men det är nästan som att nedsidan är oändlig, för att man vet, det finns liksom, det finns ingenstans man kan säga, men det här är orimligt, det är orimligt att värdera kassaflödena så här lågt, eller det är orimligt att ha en utdelning på 80%. Mm. Det liksom, du kan aldrig säga det.
Det finns ingen botten liksom.
Det känns inte
värderas på någonting, ett kassaflöde på något sätt, så att det måste liksom.
Ja, för mig är det nästan lättare att ha precis siffror, för då kan man ändå säga det här, nu börjar det se orimligt värderat ut, och då får jag någon trygghet i att veta att jag kan räkna, sätta någon multipel på någonting. Mm. Och då är Börsdata ovärderligt, och därför tycker jag är jättebra i perioder som det här, för då är det verkligen, kolla, jag jobbar mycket kvalitativt, men i såna här perioder vill man ändå ha koll på siffrorna.
Nu börjar det komma the dark side, alltså min sida.
Ja.
The numbers.
Ja, men sen är det ju så, fan, bolag make money on the income statement but survive on the balance sheet. Och att kolla balansräkningen också superviktigt nu, och det gör man också på Börsdata.
Det gör man riktigt bra på Börsdata. Man kan använda nyckel att ta fram och tillbaka, såklart det kräver lite kunskap om det, men ja. Det är rätt enkelt att säga ifall liksom skuldsidan är överbelånad och mer än eget kapital.
Exakt.
Så skulle man nog kunna säga alla bolag att det ser lite illa ut.
Ja, verkligen.
Men så är det. Tack för Börsdata för att ni sponsrar den här podden.
Absolut. Grym sponsor. Grym produkt.
Ja. Gå in och testa Börsdata.
Mm.
Men ska vi börja med... ja. Jag vet att du ville snacka lite sådana här saker vi brukar inte snacka om, men det är viktigt i alla fall att alltså, snacka börsen överlag.
Ja, men jag tänker typ att man, inte makro eller någon sån här, jag kommer inte sitta heller och vara epidemiolog som många är heller, för jag kan det för dåligt och jag är inte...
Va? Jag tror du skulle killgissa det hela, genom hela avsnittet.
Nej, jag orkar inte det. Jag läser inte på tillräckligt mycket för att sitta och ha sådana expertkunskaper. Det var väl någon... Det var inte någon i någon podd som var typ, blev någon meteorolog där. För någon
meteorolog?
Ja, och förutspådde, och epidemiolog också, förutspådde hur vädret... Ja. Jag vet inte, jag är för dum för ens återberättare.
Ja.
Men jag, nej, det är för komplext tycker jag. Och Men jag tycker det är viktigt att prata om, det jag tänkte att vi skulle prata om var hur ska man agera som mer psykologi? Och för jag känner att många, det börjar bli hopplöst där ute för många, känner jag. Ja. När man kollar Twitter, liksom, det är mitt sätt att på något sätt ta tempen. Ta tempen på börsen gör man ju genom att kolla på börsen också. det är ju deppigt bara siffrorna, men jag tänker mer än siffror kan man ju få en känsla på Twitter. Och det känns som att många började starkt dippköpte och var såhär, vad fan, kom igen nu. Det är nu man skapar fram till förmögenheter och körde alla Warren Buffett-quotes som fanns i magasinet. Och sen när magasinet var tomt, då kändes det som att fan, nu har jag ingenting att komma med längre och nu har jag till och med de personerna tappat i sin conviction. Jag har ju inte gjort det fortfarande för att det kan fortsätta falla och det kan vara vid de här priserna i 2 år för min del. Det gör ingenting. Jag tar det faktiskt inte så hårt, men jag tror att liksom stark tro på någonting, alltså nu pratar vi religion eller vad som helst, kan bara rubbas av en stark chock egentligen, och det är det vi har fått nu. Och conviction eller en övertro på börsen, tycker jag det är liksom som en muskel som har försvagats av att vi har haft sån stark börs. Och det har gerat en krycka, den här starka börsuppgången. Så nu när man drar undan den kryckan så har liksom de här musklerna förtvinats. Och nu
så jag sätta gips och nu helt plötsligt så tar vi av gipset och kryckorna och bara faller ihop.
Precis, och jag känner att det är det som har hänt för en del personer. Att den här starka börsuppgången har gjort att det är enkelt att köpa en massa bolag och säga att man har conviction. För att de har tagit någon 5-10% dipp någon gång. Typ december 2018.
Eller Brexit.
Ja, sådana där små dippar eller man ska säga, inom situationstecken. Men nu när det börjar bli utdragna än så är det som att nej, då inser man att de klarar inte av det. De klarar kanske under en liten period bara. Men det är svårt. Det är svårt, jag förstår det. Jag menar, jag har gått ner mer än index year to date. Eller hade gjort det fram till idag faktiskt. Nu är jag i linje med index. Och det är tufft att underperforma. Visst, det känns bättre när man vet att liksom, jag är inte ensam att gå ner. Men att gå sämre än index för mig är alltid tufft. För att det är så
jag tycker det är lite kul. Det är okej så länge alla andra också har skitdåligt med mig. Jävla kommunist.
Nej, men det tyvärr funkar ju så som människor. Det finns mycket, så här, de har gjort mycket studier inom psykologi där man jämför sig bara hela tiden med folk i sin närhet.
Jo, men det är därför vi säger allting i livet är relativt.
Mm.
Så är det. Förutom vissa absoluta saker som vi ändå inte kan fatta.
Ja, så är det. Så jag har tyckt det var jobbigt, inte för att jag har förlorat pengar, för att det känns lättare när alla förlorar pengar och situationen är som den är, och man tänker på annat man har i livet och sådär. Jag har lätt för att rikta fokus egentligen. Men det är tufft när jag har till exempel gått sämre än indexet ett tag, för att det är så jag jämför mig. Annars känner jag, då kan jag vara en passiv investerare och lägga ner all energi för. Och då börjar jag ifrågasätta mig själv, och det blir jobbigt att jag kanske inte vet vad jag sysslar med.
Men då är du inne på en ond cykel.
Ja, exakt. Ja.
Men det är samma sak som dig. I och med att jag klarar mig bättre än index. Index har gått ner runt 27-28%. Jag är ner 20% i år. Så alfa mot index. Woho!
Ja, men faktiskt.
Men det som gör att jag tar det med ro, det är fortfarande ner från 15% plus till 20, minus 20, så det är fortfarande ner 35%. Alltså det tar ju bort väldigt många årsavkastningar så direkt. Men det är också det här med att börsen går ner nu på en stor grej. Inte på att jag har gjort fel case-valning, eller valt fel case, har gått fel i analyserna. Så att jag frågasätter inte mig själv. Jag frågasätter inte någonting med mina egna analyser nu. Utan nu sitter jag mer och tittar så här, okej, min analys har varit rätt. Men den här unknown, som är, det är liksom definitionen av en black swan. Jag skulle inte kunna förutse den. Om jag sitter med den i ett case hela tiden och sätter 5% chans på den längst ner, alltså jag skulle inte kunna investera någonting då ju.
Nej, och där har du ju rätt i, men det är därför det är viktigt att reflektera kring det som du har gjort, att inte direkt bara...
Ja, men man lägger sig själv död för att man har gått ner 35%.
Nej, alltså, nu har du ju gjort processen. Precis, men jag har ju gått sämre än index, och då får jag också egentligen titta mig själv i spegeln och säga, varför gjorde jag det? Gjorde jag fel analyser? Jag tycker egentligen inte heller jag gjorde det. Det var en svart svan. Jag trodde ju att bettingbolag och Millicom och Wirecard som var mina toppinnehav, mm. att de skulle prestera bättre än index för att de redan hade gått ner så mycket, så de var lägre värderade.
Du trodde ju på en värderings... Alltså de skulle ha ett värderingsgolv, alltså de skulle inte kunna gå ner, ja, men 40% som resten har när de värderas 20 eller P20 och dina värderas P10 liksom.
Precis, jag tänkte att verkstad måste tappa mer än betting, till exempel, bara förenklat. Och sen tänkte jag att Millicom är konjunkturkänsligt och så vidare. Men att det kommer en svart svan som gör egentligen att det är oinvesterbart när det kommer till sportbetting. Och så sitter man i Kindred och Kambi. Det var ju helt omöjligt att förutse. Så än en gång måste jag också säga att det är inget fel i min analys. Jag kunde inte veta att det ska komma en pandemi.
Nej, och vi ska också lägga till att vi har en till unknown. Det är att OECD har helt brakat ihop. Att oljan har nu dumpat sig 30. Mm. Alltså det är liksom också en sån grej som man inte kan förutse. Så vi har egentligen haft två Black Swans event som har verkligen reell effekt på oss, förutom de andra potentiella Black Swans vi hade tidigare i år med liksom Australien brinner, döda iranska generaler, och så var det mer saker som hänt, Brexit skedde också, så att egentligen vi har haft asmycket skit, och nu börjar det materialiseras genom egentligen kanske bara en sak.
Precis.
Och corona tar all fokus, men jag tror Millicom har gått ner på två saker. Min väldigt ytliga analys, det är ett, den är övervägd. För mycket Kinneviksägare som inte ens vet vad det är och inte ens vet vad de ska göra med det, och de ser att de får källskatt på den så de vill ta ut den.
Ja, det är utflöden bara.
Exakt, säljaren. Ja. Och för att det finns lite liksom olja och dollarn är ju det som påverkar mest de här länderna. Och ifall USD går upp, alltså de blir ju helt körda i sina lån.
De är ju pesos, alla de valutorna.
Exakt.
Intäkterna blir lägre.
Exakt. Och sen andra grejen att olja, det går ner, borde ju ge nästan en stimulans till de här länderna. För att det är en så stor kostnad av deras energiförbrukning och väldigt mycket stort av deras intäkter. Sen har de ju... Jag tror det är en annan grej. Jag tror inte att det är själva corona som har dragit ner.
Och sen är det kontantkortsbiten, att den kanske går ner lite. Men grejen är det tillfälliga problem. Att dollarn är stärkt, vet vi inte hur länge det håller i sig. Absolut har det varit en flight to safety på något sätt att köpa dollar. Men nu ska vi inte gå in på casen. Men jag tycker det är intressant. Det är farligt när man börjar liksom ifrågasätta sig själv, för att man kan bli gun shy, att man inte vågar sen ta ett beslut, att man inte litar på sig själv längre. Jag kan inte det här. Och sen nu när det är så billigt som det börjar bli, kan bli billigare, jag säger inte, men det är i alla fall billigare nu än vad det var för 3 månader sedan, kan vi konstatera. Då är det många som inte vågar agera. Och jag kan känna igen mig själv lite i det där, men jag har försökt nu att agera och behålla ett starkt psyke, men det är inte lätt. Men det är liksom intressant att se att aktier är typ det enda tillgångslaget där. När det blir billigare så springer investerarna ifrån dem istället för att springa emot dem. Men
det är ju Lindy-effekt. Alltså vi extrapolerar ju allting vi ser med aktier, och så ser vi någonting som går ner så tror vi att det kommer gå ner och fortsätta.
Precis.
Vilket är jättetråkig reaktion egentligen, för folk borde tänka mer typ det här är vad vi har ett värde i bolaget, det sjunker, och hur mycket tror jag att det sjunker, med hur mycket sjunker aktien, ja, försöka hitta det. Men jag tror det största problemet, för mig är största problemet nu, det är att det är okänt.
Ja, och det har ju många pratat om, Howard Marks och så vidare, att som du säger, folk kan inte räkna på aktier. Och jag har haft en del diskussioner på Twitter med folk också om det här. De kan inte räkna på earnings och göra prognoser, för att vi vet inte hur länge corona håller på och vilka effekter det har haft. Och därför blir det svårt att sätta ett golv på vissa aktier. Och därför håller sig vissa aktier bra, som gaming. Alltså nu pratar vi dator-tv-spel. För där vet vi att det snarare går upp än ner eller sidled. Så vi vet att prognoserna kommer minst vara liksom det de var innan, om inte högre. Så där kan du faktiskt börja räkna på det. Men det har ju gjort också att de inte har tappat någonting. Och då kommer vi över till en grej jag också ville diskutera. Du ska få fortsätta på din, att inte kunna räkna på det, men det har med det att göra. Att liksom nu börjar man springa ifrån, tycker jag, risktillgångar. Alltså innan det här hände så var man ju mer risk, var ju riskviljan högre såklart. Och då var man ju mer villig att satsa på bolag där det var okänt. Egentligen på ett sätt, för att det var olönsamt eller...
Att det var förhoppningsbolag eller...
Ja, mer sådana.
Det är jättemycket högre tillväxt.
Ja, men vi tar ett bolag som 24/7 Office. intressant bolag växer jättesnabbt, men de hade ju ingen lönsamhet. Mm. Det bolaget har ju halverats på börsen. Mm. Varför? Där visste du inte heller riktigt ett innan. Du visste bara att, men nu vet du visst, du vet saker som att konjunkturen kanske avstannar och så vidare. Men det är snarare nu jag skulle titta på de typen av bolag. För det är nu de blir billigare. För att det kan vara en tuff period, en kortare period som är tuff för dem. Men sen är bolaget i grunden har ju samma produkter. Eller,
samma värde. Och, ja. Alltså egentligen bör det vara mindre konkurrens framåt nu några år.
Mm.
För att antagligen för sådana här eller verksamheter som ska startas igång kommer inte få finansiering.
Ja.
Så länge man ser att de kan överleva så bör det vara en bättre konkurrenssättning. Men sen kan man ju förlora en hel del.
Precis, jag tycker det blir skevt att nu ser jag mycket personer som springer in i gaming. Och så ser man mycket rotationer tycker jag.
Man ser momentum trades.
Precis, det går in i gaming. Gaming går upp 8% för man vet att det är safe. Och sen ser man att dagar som den här när börsen går upp, då går gaming ner för att folk tar ut pengarna från safe haven gaming då och in på börsen nu när vi ska upp helt plötsligt och börsen bara är bra igen. Men jag tycker det är liksom fel att jaga bolag som Essity, Axfood, ICA nu. Ja. När alternativen, alltså de har bara blivit dyrare från att de redan var dyra tycker jag, till att de har blivit lite dyrare och bara alltså i absoluta måttmätt. Men relativa måttmätt har de blivit extremt dyra. För nu har resten av börsen blivit så pass billig tycker jag.
Mm.
Att då bara för att du inte kan räkna med et, då får du panik och går och köper något som jag tycker är på tok för högt värderat. På ett visst, det är ett kassaflöde du kan se. Och ett kassaflöde du kan prognostisera.
Mm.
Men hur mycket premie ska det ge bara för att du kan räkna på det? När du vet att fundamentalt finns en jättestark business någonstans, även om du inte exakt kan räkna på et eller ens komma nära, men du vet att det är en fantastisk business som Disney som går ner från $150 till typ $82, $85 bara för att du inte kan räkna på et. Jag köper hellre Disney nu än Essity, säger vi. Och jag tycker typ att det är helt tvärtom. Att folk agerar helt tvärtom.
Nu blankan toarullar. Toarulle.
Ja, det var tur att du sålde Essity. För jag har faktiskt ett riktigt jävla lifehack. Bajsa i duschen.
Åh, nej. Nu kommer de grejerna.
Men om du bajsar i duschen. Då vad fan ska du med toalettpapper till? Då är det är så här kort Essity på den.
Kort Essity
på den. Folk får panik med toalettpapper. Det är
jag såg en bra artikel av någon som var från UK. Sverige liksom chill down, you're the producer of most toilet paper in the world.
Exakt.
Han bara, okej, chilla lite.
Men som sagt, jag bara ett lifehack till alla där ute.
Alltså, jag försöker distansera mig mot vad alla andra tycker och tänker.
Mm.
För att jag själv, att se siffrorna gå ner, se bolagen gå ner, jag blir inte påverkad av det. Alltså för mig är det just nu bara siffror. Jag är 28, jag har inte ens tänkt att ta ut dem. Alltså för mig ligger det kanske 30-40 år framåt man ska göra någonting med dem. Det är nu jag också känner typ så här, det är nu jag kan bygga min förmögenhet, kan köpa riktiga bra case till mycket billigare penning. Så att ibland, jag tror jag, av de som jag pratar aktier med dagligen, så tror jag någon kanske skulle säga att jag är mycket kallare nu. Men det är bara för att i sådana här tillfällen jag drivs med av strömmen, alltså drivs med av momentum hos andra. För att det är där jag har på något sätt hittat att jag faktiskt kan hänga med i en folkgrupp, för att annars känner jag inte någonting. Annars är jag helt asocial på det sättet. Min förmåga att inte känna med andra så mycket med empatimässigt på det här gör att jag sitter och tittar på det som jag tycker känns billigt, försöker titta på mina case om jag ser att någonting börjar bli riktigt farligt.
Men fast problemet är ju det vi pratar om då, att du ser att det är svårt att se earnings.
Jaja.
Men allt där du kan se earningsen på, de är ju har inte blivit billigare. Alla de bolagen tycker jag fortfarande är dyra.
Nej,
och det du inte kan räkna på, hur agerar du där? För det är där du har värden, säger jag.
Jo,
och det ser man på en dag som denna.
Om vi tar de delarna av spektrat, så är det ju liksom de man vet är på. Mm. Alltså man vet att det inte är så påverkat, och då bolagen har faktiskt kunnat informera om det.
Mm.
De ska man ju ha varit i innan.
Exakt.
Och då kan man hålla dem.
Ja, 100%.
Då kan man hålla dem.
Eller rotera ut från dem nu för att köpa något ännu billigare.
Om man vill gå till den grejen.
Ja.
Men,
eller hålla dem.
Men då har vi problematiken. Vi vet inte hur det här håller på. Så det kan ju vara en hedge för resten av portföljen att hålla dem, för att man vet att de fortfarande kommer tjäna pengar.
Så kan det vara.
Men de som man inte vet är på, man får ju sitta och modellera lite. Och sen får man ju kanske gå in i de så här branscher som inte är allt för påverkade av det som sker. Mm. Men sen också får man ju, om man tänker 24/7, alltså man får ju dela upp lite scenarier. Man kanske ska räkna på att vinsten blir 2018 års vinst, mm. och sen har man worst, liksom worst case scenario är hälften av det.
Mm.
För att man räknar bort typ hälften av deras kunder liksom.
Ja, det är det. Man får ju mm. höfta, och då kan man ju komma fram till att det är värt att börja köpa.
Ja, absolut. I sådana här tillfällen man måste mm. yeah. börja göra range-värderingar för att exakt. Se, är jag bekväm med det här? Mm. Är jag bekväm med vilket PE betalar?
Det är bara kolla. Det är bara att kolla en dag som denna. Det är 24 mm. mars. Disney är upp 17-18%. Square upp 20%. Mm. Det är för att de var tvungna att stänga ner sina parker. Square skulle förlora på att massa small to medium businesses inte kan ta emot betalningar för att de kan karantäna sig i USA.
Mm.
Men vi vet att så fort det kom nyheter om att Trump säger att de ska öppna ekonomin igen, då sticker de här 20%. Och det är för att man vet att ja, earningsen blir lite tydligare. Men det är därför jag säger att det finns ju där att ha värden att hämta.
Ja,
men då gäller det bara att vara, du behöver inte ens räkna på E-et. Det gäller egentligen bara att vara pragmatisk och tänka så här.
Mm.
Om vi låser ner hela världen i mer än typ 3-4 månader, då har vi ingen ekonomi kvar.
Nej, alltså
nej, men då har vi typ, då allt fakt.
Ja, men då är det ju ett vakuum som gör att allting dör inuti.
Ja, men då är ju typ, visst, då är det enda man ska ha då är ju 50% av portföljen i Axfood och 50% ICA i princip. Men,
eller Pornhub.
Ja, jo.
Nu går de gratis.
Fan, ja. Nej, men jag menar, vad fan, det är ett extremt scenario.
Ja, ja.
Så att för mig är det bara att vänta. Alltså, jag använder mycket sunt förnuft. Jag tycker bara att det är ohållbart att karantäna ner under en sån lång period. Och även om det är en period på 6 månader, vad spelar det för roll? Mm. Se att Disney får 0 earnings i 6 månader. De har vi ser att de tar sig igenom det.
Mm. De har ju kassa. Du räknar ner 50% och så bara...
Nej, men så säger jag bara vi startar om 2022.
Mm.
Det är fortfarande...
Jo, och det är där...
Då tycker jag fortfarande att Disney på $80 är bra.
Liksom. Och det är där du kan komma in med egentligen andra perspektiv på det här. Din smärttolerans och din horisont.
Mm.
Och då kan du i princip sitta och tänka, det här är ett bolag jag vill äga. Är det, om jag tror att det kan komma ikapp till den nivå de hade 2019 och räkna om den vinsten
mm.
om 2 år, tror jag att jag kommer göra en bra vinst då? Ja, mm. då kan jag ta det.
Exakt. Typ Boeing säger vi. Så att det tar 2 år för dem att komma tillbaka. De har, liksom, den har gått ner 70-80% snart.
Mm. Ja, fast det är också lite andra problem än det 8-7-3 max. Eller?
Jo, men det är liksom ett oligopol fortfarande. Och de stöttar USAs försvarsindustri och hela den biten. Så det finns mycket värde där ute, tycker jag.
Mm.
Och jag tycker att folk egentligen letar sig åt, det är det jag vill säga, att varför söker sig till defensivt nu? Det är för sent.
Ja, alltså man måste ju ligga in front of the curve.
Ja.
Alltså du kan inte ligga bakom kurvan eller liksom bakom vågen och typ så här, liksom försöka surfa i skvalpvattnet. Alltså du rör dig ingenstans.
Nej.
Då kommer ju nästa våg och bara köra över dig istället.
Ja, men det är därför jag tycker det blir lite first level thinking. Som, visst, gamingbolagen kommer ju från boost av det här. De gick ner initialt för utflöden.
Mm.
Då var det rätt läge att gå in. Nu börjar de trissa upp värdena på gamingbolagen. Jag tycker att det börjar bli lite nu finns det bättre värden på andra ställen.
Mm.
Men sen tar vi Netflix till exempel. Jag sålde faktiskt av mina Netflix på $350. Nu kanske inte var en bra affär, men det var en bra affär när jag gjorde det, för de sjönk till 300. För att jag såg visst, demand på Netflix kommer öka. Jag vet inte hur mycket mer subscribers de får, för att de flesta har en Netflix-tjänst som, men det är sjukt många fler som kommer titta på det. Så de får inte mer, de har fixed income, men de har rörlig kostnad lite. Inte rörlig kostnad som Spotify, men de har fortfarande serverkostnader. Så att även om det enda sättet de får in mer pengar och får fler subscribers. Och om de bara har sin nuvarande subscriber base som bara tittar på mer innehåll, så kostar det lite mer. Så att jag tycker inte det är ett solklart play. Jag tycker gaming är ju bättre. Men det är mycket sånt som när liksom resten av börsen faller 30-40%, så håller sig de bolagen fortfarande uppe.
Just på Netflix tror jag du gjorde det lite för svårt för dig. För att ändå serverutrymme är det är ändå relativt billigt. Och med tanke på hur många som blir hemmasatta i världen över, så känner man ju typ såhär, Netflix kom i någon starta fler konton på för att de har...
Nej, men jag sålde inte Netflix för att jag inte trodde att det skulle gå fortsatt bra för mig i den här. Det var för att det var någonting som, det agerade kapitalbevaring för mig.
Mm.
För att resten av många andra bolag jag hade föll 30-40%. Facebook, Google. Jag initierade positionen i Illumina som har fallit 40%. Jag har köpt Vitrolife som har fallit 40-50%. Xvivo 60-70%. De har fallit mer medan Netflix i princip föll ingenting. Så att för mig var det en bra trade.
Mm. Ja, absolut.
Jag tror att jag kommer göra mer pengar i de papperna.
Jo, men absolut. Men det är ju på en annan grej än att de inte skulle tjäna så mycket på det. Det är en annan grej att du ser, vad heter det, alternativavkastning någon annanstans.
Absolut, det är en annan sak. Men jag tänker just att Netflix tycker jag också är en... Jag tycker inte de är solklar vinnare. Gaming är en solklar vinnare för mig.
Okej.
Jag tycker att Netflix behöver inte tjäna mer. Jag håller med om att de kommer tjäna lika mycket.
Mm.
Och... troligen mer för att de blir lite fler subscribers.
Mm.
Men de är ingen solklar sån där, som gaming, att det kommer konsumeras mycket mer, tror jag.
Mm.
Och de kan få lite ökade kostnader också i takt med att det konsumeras mer.
Ja, och sen tror jag många var väldigt first level thinking, eller väldigt snabba på att tänka nesting stocks, och då blir Netflix liksom väldigt fort den första man tar liksom.
Ah, ja, och det är inte fel. Men hur tänker du? Hur reagerar du? För jag vet att jag har ju handlat mycket, för jag tycker jag ser mycket som har fallit, och börsen som helhet som sagt har inte kanske fallit, eller den har ju fallit mycket, men många bolag som är lätta att prognostisera har ju inte fallit som vi pratade om, och bolag som är svåra att räkna på, då kan ju du faktiskt ha svårt att känna dig bekväm och gå in. Hur agerar du? För du vet att du har en del kassa kvar, vilket jag inte har.
Sen senast vi pratade jag fortfarande rätt mycket kassa kvar, fortfarande runt 18-20%. Och det enda jag har egentligen gjort den senaste tiden är att fylla i Intrum. För jag tycker de har gått ner väldigt mycket. Jag kommer att prata om nyhetsflödet om Intrum alldeles strax. Sen kommer ju alltså lönen nu som kommer in och bonus och sånt där. Alltså det kommer också vara kassabyggning och även buffert, för att jag har lagt så mycket annat på andra grejer. Så alltså jag tar det lite med ro, för att än så länge, alltså mitt perspektiv är att det kommer bli värre innan det blir bättre fortfarande.
Ja, men det är det här som är intressant, för att jag tycker du och jag har pratat väldigt mycket om att time in the market beats time in the market.
Absolut.
Och nu är börsen brutalt mycket billigare än vad den var för 2-3 månader sedan, och att inte ens börja köpa nu går ju nästan emot principen.
Jag har ju köpt ändå, alltså, jag har ju fortfarande gjort det, jag ligger ju fortfarande 80% liksom exponerad, så jag är ju fortfarande nettolång.
Fast du har ju mer kassa nu än vad du hade när börsen stod på toppen.
Jo, fast det är ju bara för att portföljen har gått ner så mycket, så jag har mycket mer kassa.
Nej, men jag tycker du har ju skapat kassa genom att sälja S&T och Nike till exempel.
Ja, absolut, det har jag ju. Men typ de beloppen har jag redan satt in i North Media under tiden och i Intrum.
Så det här är en kassa du har haft hela tiden?
Ja,
egentligen.
Exakt.
Men om du då, för jag tror ju på time in the market beats time in the market. Och när det då också är relativt billigt, så att säga, alltså börsen med tanke på, alltså med tanke på corona vet man inte, men sånt där kan ingen förutspå, tror jag. Jag tror inte du kan förutspå hur corona kommer, och när du väl kan göra det på den datan som finns, då tror jag det är för sent.
Det tror jag också.
Och det är det, hur agerar du då? För jag tror inte du hinner vara ahead of the curve.
Jag är helt bekväm med att inte hinna det nu, för jag är ändå fortfarande 80% lång. Min aktie, jag har inte kortat någonting, jag har inte köpt guld, jag har inte hållit på så, men jag känner själv att jag vill ha den tiden att sitta och modellera ordentligt för att känna, alltså, är den här fakt i 3 månader, 6 månader, 9 månader, är det okej då? Är jag fortfarande okej med värderingen? Är jag fortfarande okej med bolaget som det är?
Men när du får det svaret, menar jag, då är det ju, då har börsen gått, tror jag. Men då är du vill hellre...
Jag modellerar med mig själv. Inte att jag ser, att jag ser resultaten i
Q1. Du vill sitta och snurra dina Excel-snurror för att känna dig trygg.
Ja, för att se hur långt ner jag är bekväm med att det ska faktiskt i ett scenario dö.
Jag fattar. Du vill egentligen räkna på det själv.
Exakt.
På olika scenarier, och du har inte hunnit göra det än.
Nej, jag har inte hunnit göra det på Wirecard, som jag är extremt intresserad av. Okay. Jag har inte hunnit göra det på S-Bank, Millicom, Tele2. Nu säger jag upp hela min shortlist här som jag ska kolla på.
Men det är ju precis, och det här har vi pratat om förut, att jag skjuter mer från höften om jag får en känsla av att det här är bra, så går jag in och sen börjar jag djupare analysen när jag väl har tagit en position. Jag gör ju alltid en analys innan jag köper. Men jag behöver inte göra lika lång och gedigen analys som du gör. Och det här är en styrka för mig, men det är också en nackdel.
Ja,
för jag har gjort väldigt snabba pengar och gjort bra affärer på, genom att göra det här. Mm. Typ Ubisoft faller snabbt och jag bara köper. Utan att tänka hur det här påverkar och göra en hel modell för det. Medan du ofta måste göra det, eller nästan alltid, om det inte är Deadpool. Men det är också en styrka du har.
Ja, men det är också där jag gör så att jag har min conviction. Alltså det är också där jag får kraften att sitta kvar i någonting.
För det passar ditt psyke helt enkelt.
Jo, det passar mitt psyke. Alltså jag är inte alls byggd för trading. Men sen är det också det här med att man ska ha conviction i sitt case.
Mm.
Alltså för mig så här att man ser en aktiekurs och man ser någonting annat. Alltså för mig är det bara siffror. Vad är det som säger att det faktiskt är det värdet som är i bolaget? Vad är det som säger där? Det måste jag räkna på för att jag ens ska se vad jag tycker det är värt. För att vissa kan, ju man höll på med aktier, så bara så här, vad tycker du den här aktien är värd? Bara titta på den. Jag bara, den är väl värd vad den är? Marknaden säljer den till det. Men vad tycker du? Jag bara, jag vet inte, jag har inte räknat på det. Och då kan alla andra göra en sån här fem minuters analys på vad de tycker är värt till en viss nyckeltal och hålla på.
Mm.
Jag kan inte sånt. Jag måste göra en djup analys för att se om jag tycker det är värt det. Vilket har gynnat mig i och med att jag går inte ner lika mycket.
Nej.
Och det är det vi säger, att vi är rätt lika. Men det utvecklas i olika. Och just den här grejen tror jag är den största skillnaden mellan dig och mig. Du kan vara mycket mer kortsiktig och ta opportunistiska bett. Jag kan inte det för att det passar inte mig.
Nej, men det är alltid bara hur passar det min personlighet?
Exakt.
Och kan jag hålla mig till den strategin?
Ja.
Och det är skillnaden. Men nu vill bara pick your brain lite.
Ja.
Ska vi gå över till lite nyheter och kanske hur vi agerar på marknaden mer? Affärer vi har gjort kanske. Men om vi kör dina nyheter. Du hade en del bolagsnyheter.
Ja, exakt. En hel del. Sen kommer det vara jävligt mycket nyheter på en eller två bolag. Jag tror alla har märkt dem. Men Mastercard kom ut först. Och de drar tillbaka sin egentligen prognos på grund av coronaviruset. Vem blev överraskad av det? Ja, men de har liksom varnat för att nettointäkterna kommer påverkas. Och de ser att det kommer vara ett lågt, alltså de kommer växa med ett lågt ensiffrigt tal under första kvartalet. Och sen på grund av valutarörelser och sen motvinder där så kommer det också påverka 2 procentenheter. Så det är ju en sån här grej som jag förväntar mig av Mastercard. Att det här kommer vara påverkat, men de kommer inte tappa lika mycket. Vinsten kommer påverkas lite också för att de ser att det blir högre kostnader med personal. Och man förstår ju att de får inte ut lika mycket produktivitet av personal eller verksamheter som inte startar upp eller tar längre tid och sånt där. Så intäkterna är väl i nivå med förra året, kommer antagligen vara i Q1 där. EPSen kommer antagligen vara lägre. Men det är ungefär det jag förväntar mig av Mastercard i en sån här situation. De är ju inte en fysisk produkt leverantör liksom.
Nej, sen kommer ju allmänt spenderande gå ner antagligen. Visst, du kommer e-handla mer och så, men du reser inte, du spenderar mindre bara allmänt och de tar ju en del av transaktionen.
Ja, så är det.
Så det blir ju mindre intäkter. Det är ju ingen snack om saken.
Ja, men de är ju fortfarande extremt integrerade i vårt samhälle, så oavsett om vi har en ekonomisk aktivitet eller inte så kommer de fortfarande vara de, jag tror i sista ledet kommer att påverka det av att inte ha intäkter. För då om Mastercard inte har intäkter då har resten av världen ingen ekonomisk aktivitet.
Ja. Men än en gång, det här corona-grejen kommer ju vara en kortsiktig grej.
Ja,
alltså, och med kortsiktig menar jag inte, jag menar inte 2 veckor. Jag menar bara det kommer inte vara så här resten av livet. Och tror man inte det, för tror man det, då har vi större problem som sagt än att aktier går ner. Så att är det så här, så då är det bara en bra möjlighet att köpa Mastercard. För att sen när vi återgår till våra normala liv så är det här en jättebra investering. Nu har ju tyvärr dollarn blivit dyr. Och jag tycker inte, visst Mastercard har gått ner rätt mycket. Men det man ska tillägga också, det är förenklat att kolla på.
Det är inte så mycket.
Nej, men det är ju ganska mycket. Men det är också förenklat att kolla på hur mycket något har tappat från toppen. För att om man ska vara ärlig så gick både Visa och Mastercard, de har gått enormt starkt på börsen och hade ganska saftiga värderingar. Så det är ju inte som att de här har blivit jättebilliga heller. Du ligger fortfarande på P, i alla fall 30.
Absolut.
Och ser du en ekonomisk avmattning och kanske början på en lågkonjunktur, ja, då är det ju kanske inte ens billigt här. Men det är ju där den stora frågan är. Är det här början på en lågkonjunktur eller bara ett V?
Ja, så kan man ju ta det, men som stabila intäkter de här är och sådär, om man pratar om att man finns en botten, absolut, man kan ta ett värderingstapp, men det är fortfarande bolagen som kommer göra att ekonomin fungerar faktiskt, om man säger att handeln fungerar.
Ja, även om du köper nu och så säger att du
inte har så mycket i 10 år liksom.
Jag menar det, du kommer ju fortfarande någon gång hamna på plus i de här bolagen. Så. Även om du kanske du kan köpa nu och så tar det 3-4 år innan du är på plus i aktien. Mm. Så att det är fortfarande ett kvalitativt bolag.
Ja, men bolaget har ju 50% vinstmarginal.
Ja.
Man kanske kan ta bort lite av den, absolut.
Mm.
Så fortfarande ta marknadsandelar och växer med världen.
Men det kanske inte är bästa möjligheten att gå in ändå.
Nej, absolut. Nej. Men det får man ju bestämma själv. Men jag tycker det är en bra datapunkt om man ser på vilka som påverkas. Och Mastercard är en sån här av digitaliseringen. Mm. Som jag skulle säga, det är den jag tittar mest på faktiskt.
Mm.
Du då?
Nej, jag har ju inte så mycket bolag.
Nej, ska jag köra alla nyheter? Oj, ja. Det var första gången jag hänt här. Men Vitrolife som de har gått in i. De har ju kommit med nyhet egentligen idag, klockan 8:30. Och prata om att i andra kvartalet så kommer de vara väsentligt påverkat. Och det är egentligen deras tredje vinstvarning. Första vinstvarningen kanske var lite snabb och ut och säga någonting, men det är också för att de har ju faktiskt högkvarterat i Kina.
Man köper inte barn i den här perioden.
Nej, okej. Okay. De utger att de ska utvärdera situationen och sen kolla på hur de kan utnyttja större paket i vissa länder och kanske minska personalkostnader då. Man hoppas med att man slipper säga upp personal då, men ja. Åtgärder ska komma för att efter att efterfrågan har sjunkit så att de kan vara aktiva sen när det normaliseras.
Ja, jag har ju som sagt köpt in mig här. Det är ett bolag jag tittar på länge. De är ju nästan halverats från toppen. Jag köpte in mig idag faktiskt på runt 115 kronor. Och det här är ju ett av de svenska bolag som är mest kvalitativa nästan. Om man kollar omsättning och vinstutveckling.
En väldigt trevlig graf.
Jag menar det. Så kollar man rent resultatmässigt och bedömer och ser att det är kvalitativt utifrån det, så är det ett av de mest kvalitativa bolagen i Sverige. Sen har jag lite svårt för vallgravsbiten. De har egentligen ingen vallgrav, så mer än att de är duktiga på det de gör.
Mm.
Men det är inga patent eller så. Det är liksom
IVF.
In vitro fertilization är det ju andra som gör. Det är bara att de gör det jäkligt bra. Men det är som att säga Apple gör en smartphone, det gör Samsung också. De har ingen vallgrav. Det är så här. I och för sig Apple har patent så där. En kanske dum jämförelse, men jag vet inte, de gör det bra i alla fall. Och marknaden växer så fort här och jag tror marknadstillväxten faktiskt kommer accelerera, för att det är redan snabb tillväxt. Men jag tror att andra derivaten liksom kommer öka här, för att vi går bara i, alltså man ser en trend av att när länder utvecklas ekonomiskt och de går bättre och
då går banan för annat ner.
Precis, om man kollar västvärlden, alla länder, Japan, Kina, börjar ekonomin gå bättre, då går, som du säger, barnafödandet ner. Det har att göra med att man inte har det här klassiska hemmafrusamhället. Du fokuserar mer på karriär och du ska få vänta med att skaffa barn tills du blir äldre, för båda jobbar och så vidare. Och då blir det svårare att skaffa barn. Och då kanske du måste ta hjälp av IVF.
Mm.
Det kan till och med blir så i framtiden, skulle inte ha svårt att se det, att för det är för mycket komplikationer. Det får mindre komplikationer om du kör IVF egentligen, för att du kan säkra så att det blir bättre. I och med att du kan egentligen specifikt i samband med
tror att det ska bli en demolition man scenario att man inte gör barn vanliga kladdiga sättet, utan man gör det via inseminering på alla sätt och vis.
Verkligen, jag kan inte se en framtid, men på riktigt, för att med genmanipulering och IVF kan du verkligen se till att du inte får komplikationer, att barnet inte får komplikationer,
eller ögonfärg och hårfärg.
Exakt, och jag kan se en framtid där då IVF, Att om du skaffar barn vanligt, så kommer folk titta på dig som att du är dum i huvudet. Som att hur fan, det är typ ditt fel att ditt barn fick en genetisk sjukdom, säger vi. Eller, så att i framtiden kan jag nästan se ett scenario där det är nästan tabu att skaffa barn vanligt.
Jag tror du är väldigt rationell nu. Mm. Jag tror du är för rationell för svensken.
Ja,
vi tillåter ju inte ens IVF-behandlingar i Sverige.
Nej, jag vet. Men jag tror att det är det jag menar, att den här trenden kommer bara öka. Och därför tror jag på att, eftersom det är redan stark tillväxt, tror att den tillväxten kan bli ännu snabbare. Bara för att se, det är av två skäl. Att ekonomin blir så mycket bättre för fler u-länder. Och att vi också accepterar IVF mer. För att just nu ser man det lite som någon sci-fi-grej.
Ja, alltså du, i kristider så ser man att barnafödandet ökar, och vid hög dödlighet så ser man också att barnafödandet ökar, vilket är en tid nu. För att man vill föra vidare nästa generation, men även så, det är också så här lite när verkligheten kommer nära in på en, då blir man ju lite, då är det många som tänker sig, vad bidrar jag till världen? Och då, många brukar resultera i, ja, men karriär, vad fan är det liksom, tjäna massa pengar, ha ett barn. Det är liksom
det är någon mening i livet. För det är egentligen av biologiska skäl är det vi satt på jorden för att göra. Alltså vi lurade till att skaffa
reproducera. Vi är bara bobon och apor som faktiskt kan använda en dator.
Ja, men jag menar det. Och därför i en lågkonjunktur så vill man fortfarande skaffa barn. Så att det är ju ganska konjunktursokänsligt. Det är som du säger, du kan få mer skäl till att skaffa barn. För att du inte har, du har inte så mycket annat att leva för, kanske. Nej. Känner du. Eller.
Nej, men då kommer man till andra, ska man säga, myntet av den problemati eller andra där. Det är väl att det är dyrt i lågkonjunktur, om du inte har pengar så kan du inte ens kanske göra det.
Nej, men det är då man kommer in på typ om du har healthcare som ingår och att det ska vara att det nästan ska vara en mänsklig rättighet att få skaffa barn, och då har du ju staten som kommer in och betalar det.
Jag tycker man borde ha körkort på barn redan istället.
Det tycker jag också. Men jag tycker det är ett sjukt intressant bolag att betala P30 för något som egentligen växer med minst 20%. Tycker jag är. Det är inte ett stil, det är det ju inte. Det är peggmässigt, men jag tycker det är bra.
Det är ett extremt trevligt bolag som jag har ägt i 7 år. Så det är bara kul att det kommer med någon gång.
Ja, jag initierar en position nu. Billigt kan alltid bli billigare.
Yes. Men gå in på nästa då. Men Evolution Gaming. Om vi säger så här, någon som har haft ett nyhetsflöde som rätta duga, som är nästan värre än vad Nordnet Axels uppdateringar på Twitter här, så
den feeden.
Så är det nog Evolution Gaming. Och egentligen, vi talar nyheter som är närmast här, och det är främst att de har stängt en studio i Georgien. Det var någon som skrev på Twitter att det är 40% av deras studios, eller liksom många bord de har. Det är ingenting jag har bekräftat. Jag tar det med väldigt mycket nypa salt, för när vi gick igenom caset på Evolution Gaming, de har väldigt mycket studios. Och det är svårt att säga att man ska ha 40% i en studio då. Och som de säger självt så innebär det att de drar ner på personalstyrkan, de stänger inte ner det, utan de drar ner den och minskar den drastiskt. Stor del av arbetet kommer fortsätta i andra europeiska studios, och totalt har ju de 8 olika studios. Så att hur mycket påverkar är det med 40% eller inte? Jag tror inte det, jag tror det är mycket mer än det, eller mycket mindre än det.
Nej, det tror jag absolut inte heller på. Jag vet inte vad den twittraren fick det ifrån, men kollar man på aktiekursen så tycker inte marknaden det heller.
Nej.
Den är ju upp idag till och med. Så att den börjar ner 6% bara. Så vi ser att marknaden prisar in det till början till 6% eller något där. Så jag vet inte. Men å andra sidan, det här gör inte. Jag tycker, alltså, Evolution Gaming gick ju nästan paraboliskt inför innan coronakrisen. Vi ska kalla det. Så att jag tycker bolaget är fortfarande lite billigt, men det är verkligen fair värderat.
Deras PEG från förra året ser ju riktigt trevligt ut, ska jag säga bara.
Jo, det är det ju, men det är också ganska farligt tycker jag.
Och, ja, det dra är farligt, såna... det är farligt nu att dra den. Så det håller jag med om, men det är bara,
men
bara
jag, ja. Sett till tillväxten så är det ju lågt värderat. Ja. Med P35 tror jag vi ligger på nu. Med 50% tillväxt eller något sånt där.
Det ser bra ut.
Så det är billigt.
Ja, exakt.
Om man kollar så.
Och en grej som jag tror inte någon har missat, de som följer Evolution Gaming, det är att Muddy Waters har kommit in och börjat, ja men korta.
Evolution?
Nej, jag menar, det är intrum jag tycker jag hade ihop där.
Ja, nej, det jag hade.
Det var en andra grej. Att det var mycket insynsförsäljningar.
Ja, just det. Det var det jag skulle säga.
Det var det. Åh, det är så mycket inköp och insyn. Och då har ju både förvärvschefen i Evolution Gaming sålt aktier för nästan 21 miljoner kronor. Och COO har sålt det för 64 miljoner kronor.
Mm.
Och när man tittar på hur stort innehav i det här är mot det befintliga de har kvar. Förvärvschefen sålde 65 000 aktier och har kvar 650 000 aktier. Alltså han sålde 10%.
Ja, men det här är det eviga diskussionen att så fort någon säljer så ska det visa på att de inte tror på bolaget. Men någon sån här entreprenörer som också har ökat hela vägen upp också. Det har de gjort alltså, i Evolution. Så att de ska snarare cred för att de har fortsatt köpa hela vägen upp. Så att aldrig få ta hem. Och speciellt nu när marknaden går som den går också. Man kanske ser andra möjligheter eller jag vet inte.
Jo, bara säga att också att COO sålde 200 000 aktier av sina 800 000 aktier. Så han sålde 20% liksom. Så det handlar om 10%-20% försäljning.
Mm.
Och som jag vill säga med all försäljning så finns det 100 orsaker varför du säljer någonting. Det finns bara en orsak till varför du köper.
Exakt.
Och säga att de inte fortfarande är committade i Evolution Gaming är... Jag tycker det är liksom, det drar alldeles för mycket på, alltså man tar en tangent och så drar man ut den. Jag tycker det är löjligt. Och sen kan vi, sen kom också, som jag tror är ju Capital Group har ju plockat upp de här procenten. För nu har de ökat och flaggat upp så att de har ett innehav motsvarande 15,7% i Evolution Gaming då.
Nej, jag såg det, men om jag ska vara helt ärlig, jag vet inte vilka Capital Group är. Ska man veta det?
Inte heller, faktiskt. Men
nej, bara... ja, men då är det så här, då säger inte mig information någonting heller. Bara, oj, någon äger 15%.
Ja, men de äger 8% vid årsskiftet och har egentligen ökat upp.
Ja, men det är liksom ett nollnyhetsvärde för mig om inte jag vet om... Om Capital Group är världens sämsta kapitalallokerare så är det ju snarare negativt liksom.
Nej, absolut.
Så jag vet inte vilka de är.
Men jag tycker ändå så här, om man ser någon som säljer och en stor ägare ändå ökar upp i den här tiderna, så
man bör ju tycka att en stor ägare
ger signaler.
Ja, precis. För man bör ju kunna säga att en stor ägare borde ha koll på caset. Så att absolut kan man väl säga det.
Mm.
Sen ska väl också tilläggas, det var flera stycken, men ganska många på Twitter som tycker att det här är en förtroendekris då för bolaget på
för
något sätt.
Att de sålde in i studion alltså.
Exakt, liksom. Nyheten om att studion...
Hur ska man kunna veta att en extern part går in och säger stänger av studios?
Nej, och det man säger då, indirekt, om man säger att de visste om det, det är att de har hållit på nyheten från och med att de fick reda på det, vilket man inte får göra, för att du måste ut med en sån nyhet direkt i marknaden. Så det tror jag inte på. Och nej, så att jag vet inte.
Ja, men varför skulle man då sälja 10-20%? Då säger man väl allt?
Liksom. Ja, nej, jag vet inte. Jag tycker inte det är min förtroende.
Nej, det finns 100 orsaker varför du säljer en aktie.
Men, ja, nej, jag tycker inte det är negativt för Evolution för 5 öre, och bolaget har ju blivit bra mycket billigare. Mm. Även om det kanske redan hade gått upp väldigt, väldigt mycket, så är ju bolaget inte, de hade ju aldrig några sådana orimliga värderingar egentligen, för det har alltid varit en viss skepsis mot Evolution, så att nu kan det vara läge för någon som har velat komma in i Evolution.
Ja, för det roliga nu är ju liksom att USA stänger sina kasinon, har ju sett att bolagens sajter har ökat liksom trafiken med 50-40%. 50% i New Jersey, 40% i Pennsylvania.
Mm.
Och i stort sett samtliga landbaserade kasinon är stängda där på grund av corona. Och alltså i princip har all den här, ska man säga, produktiviteten eller efterfrågan liksom plockats upp av live-kasinon.
Jo, men rädslan är väl det här Tbilisi-nedstängningen, att om vad händer om fler studier drabbas av det?
Ja, jo, så är det.
Det förstår jag väl också, om det är en...
Jo, att de stängs ner och det blir så. Men i och med att de ändå har 8 studier runt om i världen,
jo, men...
så känns det som att de skulle kunna fortfarande ha aktiviteter. Liksom. Inte att det blir en hel nedstängning som vissa företag har.
Jo, men jag tänker att du kanske inte, eftersom det är så i Georgien till exempel, det kanske blir så i Europa att du får inte gå till jobbet under 2 veckor, så att då slår det ju rätt hårt, men
så är det.
Men ja, jag vet inte.
Nej, men det är svårt att veta, så är det svårt att se om man ska sätta upp en cam hemma och så kör man lite kortspel.
Det är svårt att jobba hemifrån.
Det är lite svårt att jobba hemifrån på den.
Ja, det är det jag menar.
Så är det.
Så det kan väl finnas en risk där kanske.
Mm. Men och det, ja, men man såg ju stora effekter egentligen när Playtex sa att de stängde ner sin casino och studio i Filippinerna. Vilket jag tycker är väldigt så här stort att dra på växlarna med tanke på att de har ingen studio i Filippinerna, vad jag vet.
Ja.
Evolution Gaming.
Nej.
Så att jag tycker den har gått ner på peers nyheter, fast det inte finns en orsak till det.
Allmänna utflöden plus peers nyheter.
Ja.
Ja. Absolut.
Så att, men jag,
ja, den första riktiga nyheten är väl egentligen att Tbilisi-studion stänger ner. Det är väl egentligen den enda som har påverkat dem.
Exakt.
Skulle jag säga. Men sen är ju frågan, hur stor är den studion? Och kan de egentligen, de borden de tappar där, kan de växla upp i andra länder?
Mm.
De kanske kan ha plats för fler bord i andra länder. Och då kan väga upp för det. Det vet man ju inte.
Nej.
Det behöver inte vara negativt.
Nej, exakt. Och det är därför jag blir lugn för av 2 orsaker. De har ju beslutat med återköp av aktier och även har de ju nu skickat ut årsstämman kallas in till årsstämman och då fastställer de att de kommer fortfarande ge det här förslaget med utdelningen. Så du har ju ett extremt välkapitaliserat bolag som inte har sett sån stor påverkan av coronaviruset, har nästan sett en ökning.
Det går nog
att basera på vad de säger. Ingenting jag kommer öka i, för att vi pratar om det här med vilka som inte går ner och vilka som går upp och sådär. Men jag kommer hålla igenom kvar Evolution Gaming, för jag tycker det känns så stabilt, känns opåverkat.
Ja, det tycker jag är helt rätt i. Mm. Det finns ingen anledning att sälja nu.
Nej, och det kommer ju bli liksom ett köptryck i aktien på grund av alla återköp.
Ja, exakt.
Det känns riktigt bra Evolution Gaming.
Lite som Millicom. Alla återköp, får se om det kan agera stöd. Ja, nu när det är så billigt. Nu, det är ju faktiskt... Tror man inte bolaget påverkas negativt på lång sikt, så borde man bara vara glad över att Millicoms aktier står här nere, för att vi får extremt mycket billigare aktier.
Ja, men
det är ett stort återköpsprogram.
Ja, om man tänker bara på Millicom också, så har de haft ett bud på 700 kronor på aktier. Så someone want to buy it.
Ja, jag menar det. Så att det här kan ju bli jättefint. Ja. Så att jag är inte alls så rolig där. Men jag har ingen bolagsnyhet. Men jag tänkte, för jag tycker det är viktigt allmänt nu att kolla balansräkningar och sådär. Mm. Men sen vill jag också, som jag säger, inte bara köpa det som är stabilt. Jag vill köpa bolag som också har gått ner en del. Jag hittar faktiskt Fortum. Jag har köpt in mig där ganska mycket. Mm. Jag förstår
det. Den finska staten
äger 50% av bolaget. Men jag förstår fan inte varför det har gått ner 40%. Om någon lyssnare gärna kan förklara det för mig. För att jag förstår om produktionsbolag stänger ner. Då drar det industrier, de drar ju ganska mycket el. Men alla som jobbar där, som är flera tusen människor, kommer ju sitta hemma, som du påpekade när vi pratade om det innan. Visst, det väger kanske inte upp för en hel fabrik drar, men jag vet inte hur mycket påverkat blir ett elbolag. Visst, elpriserna har varit lite lägre senaste tiden, men de har liksom en payout ratio på 60-70% på både vinst och kassaflöde. 9% sträckavkastning snart, 8,5 någonting sånt där.
Hållbart som banker, kanske drar tillbaka den där snart.
Ja, fast det är ett elbolag, det är det jag menar. Det är inte alls samma risk där för det. Alla behöver el, tycker jag i alla fall. Speciellt när man ska sitta hemma och kolla Netflix och gamea. Då behöver vi internet och el. Men jag förstår inte riktigt. Jag tycker det här är ett jättebra case. Så här corona trade case. För att det har både gått ner, är stabilt, har bra balansräkning och bra kassaflöden och vinster. Så jag tycker, jag fattar inte riktigt det. Men där har jag tagit en ganska stor position.
Bara säga till alla att köpa så han går upp mer. Nej, men alltså det är jätteintressant och jag tycker det är jättekonstigt. Mm. Jag ska gå in på Intrum nu, för att det är ju hänt en hel del i det. Jag tycker nästan att de börjar värderas, så att det är liksom, alltså de börjar värderas under 100 spänn.
Ja, det är då man blir rädd, för det är nästan så här, det är för bra för att vara sant.
Exakt.
Så är det, vad fan är grejen? För jag har varit med i sådana aktier förut, och då har det alltid varit då, så också.
Du har fått känt på det nu, Katarina Media, Kindred.
Nej, fast Kindred tror jag inte kommer sluta på samma sätt.
Nej, men jag tror inte Intrum kommer sluta på samma sätt heller.
Ja, det är det jag är mindre säker på.
Så det är du och Maddie Water som har gått in och blankat här då?
Nej, jag borde ha blankat, för jag har ju fan varit negativ till Intrum hela tiden när jag har tagit upp det. Jag hade ju gjort bättre för mig, men du har gjort om jag hade blankat det.
Wow.
Men jag blankar ju inte. Men jag gillar inte Intrum, och hittills har jag väl haft rätt. Men det visste inte.
Jag gillar inte bankar hittills efter rätt.
Nej, men de har ju inte ens gått ner mer än index. De har gått ner mindre än index.
Det är för att man kan inte gå ner till noll. De har ju fortfarande bara någonting i sitt värde.
Va? Nej, men det där är ju jättekonstigt argument. Index har ju gått ner mer än bankerna.
Ja. Så är det. Ah, ja. Det håller jag med om. Men man tar ju bort halva avkastningen, men tar bort utdelningen för att delas ut längre.
Ja, det är fan sant. Men få höra då, vad är din take?
Muddy Waters har ju gått in och blankat. Blankade 0,5% av kortpositionen. Och som faktiskt en polare skrev till mig, det här är ju typ som att Thanos eller Galactalus. Vad heter han?
Jag är inte nörd.
Nej, tack. Är det den du kastar mig under
stor? Jag är i och för sig nörd, men...
Ja, jag vet. Men inte så stor nörd. The Eater of Worlds från Silver Surfer och allting.
Nej, de har jag inte
koll. Det här är liksom nådastöten. Det här borde vara liksom Death Star skjuter på Intrum.
Ja, jag nämnde också det, jag skrev till dig. För att det som jag läste med Muddy Waters är att de är ju case-styrda. De går inte in och blankar en sektor bara och tar ett sektorbett och blankar. Utan de blankar specifika bolag på någonting de hittar i antingen balans eller i böckerna eller någonting. Någon rapport alltså, eller någon inside-info liksom hört på stan-rykten.
Jo, de har ju sådana case. Och till exempel så var ju det typ Telia för 2015. När de tog en kort och egentligen skickade brev till Telias styrelse och menade att Telia har undanhållit information om böter på grund av korruption. Och där visade det sig att det inte var någonting.
Nej, det ledde ju inte till någonting.
Nej, och nu undrar man ju om Muddy Waters, vad är det som ska komma? Om de gör samma strategi som med Telia eller nu bara så går de in där. Och, för de fick ju faktiskt en reaktion rätt rejält ner bara på att de gick in och blanka. Mm. Just den dagen var de ju ner som mest runt 22%. Så det är, men Intrum är ju också en aktie som har varit blankad väldigt länge. Det gick ner lite under 2019 och nu har det gått upp igen då. Med tanke på krisen, vilket jag kan förstå, för att gå in i Intrum är liksom så här, du blankar ju nästan high yield direkt.
Ja, och sen nu Italien också.
Jo, Italien. Men det är det som är så kul. Alla pratar om Italien. Det är 4% av deras EBIT.
Ja, jo, absolut.
Men det är ju, alla deras tillgångar i Italien är säkrade med fastigheter.
Jo, men det handlar också om lågkonjunktur och en massa saker.
Så är det. Men du måste ju fortfarande betala dina skulder. Även om du...
Det beror på vilket land du bor i.
Ja, okej då. Inte USA, för det kommer lämna nycklar.
Ja, men typ, alltså det är så här, i Grekland finns skulder ens, jag vet inte.
De kör bara hål i sina papper och så säger man att det inte är skuld.
Ja, men det är det jag menar. Så att i Sverige respekterar vi sånt där jättemycket.
Jo, men nu säger du också bara baserat på vad du tycker och tror om fördomen i det här landet.
Ja, jag har ingen koll.
Nej, exakt.
Jag bara killgissar.
Vi bara lämnar att jag har tagit en killgissning och killåsikt här.
Ja.
Men, och då kollar man också på, jag kollar lite på hur blankarna ser ut på Inside Voice. Och egentligen Muddy Waters blankningsposition är den minsta av dem alla.
Vi har ingen conviction där, med andra ord.
Så det kan vara conviction för att vi vet inte hur mycket det är till deras, men nej. Om man tänker på det i stora hela så har de ju fortfarande blankningar upp på liksom 5 gånger vad Muddy Waters har själva. Och, men de är liksom ändå, det är ju runt 7 stycken bolag som har blankat Intrum. Och ja, men det har alltid varit höga nivåer på det här. Så för mig känns det bara så här, it's suspicious business as usual, bara att det är Muddy Waters nu.
Jo, men sen har ju blankarna fått rätt nu. Sen kanske har fel anledningar, det ska tilläggas.
De har ju fått rätt nu när de har varit ner från typ 300 till 100. Mm. Är det nu man ser mer nedsida när de har gått ner 60%? Jag tycker inte det.
Nej, nu kanske jag till och med skulle kunna gå in i Intrum. Men inte, inte för att den gick ner 22% på Muddy Waters var nyheten.
Yes.
Men när de släpper sitt case för det, lär den ju fortsätta gå ner, tror jag. Det beror ju för sig på vad det är,
typ,
de har hittat.
Det är typ det jag sitter och väntar på, just Intrum, för att se vad de säger. Om det faktiskt är någonting med substans jag kan faktiskt hålla med om. Eller om
kommer jag absolut inte röra vid. För det är det jag har varit orolig.
Om det är någonting som faktiskt är bara bullshit.
För jag har ju flaggat för, utan att kunna ett skit om bolaget, eller ens den branschen, har jag flaggat för att jag, just det som är grejen, jag kan inte ett skit om det, därför vill jag inte gå in i det, för jag vet inte hur de här böckerna innehåller, om den innehåller något, amen. Alltså om vi kollar bara subprime-krisen 2008, du vet liksom inte vad sådana här böcker kan innehålla, det kan vara mycket skit i det.
Nej, så är det.
Och det är för så jävla komplext, och det är bara det som har varit mitt case, jag fattar det inte. Jag kan inte analysera det, det kan inte du heller, men
nej, alltså man kan inte gå in och analysera allt det där, men det är samma sak med banker. Du kan inte gå igenom hela deras löneportfölj.
Nej, men det är mer too big to fail och folk har sina bostadslån, så de måste bli bailade. Det är typ privatized profits, socialized losses. Så,
just det här landet.
Bästa båda världar.
Socialized losses.
Ja, men det är ju bästa båda världar.
Men om man tar lite positiva syn... på Intrum så har du ju fortfarande insynshandel här senast i 13 mars och 9 mars från medlem i koncernledningen och styrelseledamot. Även så har de ju inlett ett aktieåterköp där de får köpa aktien högst upp till 200 kronor per aktie. Då.
Ja, och det är ju suveränt. Jag önskar att fler svenska bolag gick ut och gjorde det, för det är inte så många som gör det. I USA är det populärt. Och nu om någon gång är det ju bra att köpa tillbaka aktier. Och insiderköp talar ju också emot för att det skulle vara något jättefuffens på gång eller något skumt som Muddy Waters kan se, men inte de själva kan se. Hur skulle Muddy Waters få reda på det om inte ens de i koncernen och styrelsen vet om det här?
Ja, och när det verkligen är både i ledning och i styrelse.
Mm.
Om det bara var en av dem så kan jag förstå att en av organen var liksom in the dark, men nu är det både och.
Ja, det är det jag har svårt att se. Det kan vara en sån enkel sak att Muddy Waters bara ser kortsiktiga problem för Intrum och har en kort tidshorisont och tänker vi tjänar pengar på den här korta tidshorisonten, medan styrelsen, ledning har längre tidshorisont och känner nu är det bra köpvärt. Och det är bara tidshorisont som är skillnad.
Jo, så kan det vara. Och de kör ju återköpen i... såklart på grund av corona för att för att det här gör ju att de når målen, för de köper tillbaka runt 10% av utstående aktierna, så det här målen med EPS på runt 30-35, så de ska ju nå det lättare, men de säger också att liksom investeringarna framåt nu har inte riktigt lika bra avkastning som man skulle ha, och avkastningskravet på de portföljer de har nu kommer de öka, så det är där de plockar ifrån. Sen var det här de också tryckte med att liksom, de ser en viss fördröjning i kassaflödet i Italien som alla pratar om. Men ja, de skulderna som är där är med säkerheter huvudsakligen fastigheter som vanligen inkasseras med hjälp av den italienska staten. Och sen stod Italien för 4% av koncernens cash EBIT 2019. Om man tror det och att det inte ska bli liksom default på allting i Italien så ska det vara lugnt. Och sen ska man ju också påpeka att det mesta i Italien är ju samarbeten. Det är inte att man har köpt upp en hel någonting helt själv, utan det är ju att man samarbetar med Santesa och Sao Paulo.
Men du tror på fortfarande på de här prognoserna om 35 kronor?
Jag behöver inte tro på dem nu. Alltså jag behöver inte ens tro på att det blir 20.
Nej, det är det jag menar. För då, då snackar vi P3.
Ja.
För det här.
Ja, ja.
Det är extremt billigt. Så
jo, och om de säger att de fortfarande kan hålla utdelningen nu och de kan fortfarande vara kvar liksom någon EPS på den nivån 2017, då är det så här bara, okej.
Okay. Det är svårt att säga, men för mig är det någonting, det är bara en jävla magkänsla. Det känns inte bra.
Du vill bara vara emot mig.
Det är nej, men det är någon magkänsla bara för att det är man blir jättesugen på att gå in och köpa här. Men det känns bara inte som ett kvalitativt bolag, och det bara känns som att jag vet inte vad det är. Det är som sagt, vad gör vi här nere? Varför är det så billigt? Det måste komma någon smäll, tänker jag, eller så är marknaden helt ute och cyklar.
Jag tycker en kul grej som deras VD sa hela tiden. Jag får igen frågor om Italien, men det är ju typ 4% av vår business. Någonting annat?
Nej, men nu vet inte om det är Italien. Nu är det väl snarare att bara ekonomin kommer ta tvärnit i en kort period. Då kanske man inte prioriterar att betala sin skuld. Jag vet inte vad det är.
Och det skulle bara ge mer intäkter till dem för att få dem lägga på sig försäkringsavgift.
Ja, men vad skulle han... Ja, det kanske är typ att... staten går in och säger alla skulle pausas ett tag utan att det kostar, och då bara stoppa kassaflödet.
Det var ju det som var kul, att de sa ju det i Italien. All mortgages is paused. Och så bara, ja, fast vi håller inte på med bolån.
Nej, men om till och med bolånet pausas, vad fan tror du händer med din gamla sketna skuld från 20 år sedan?
Du kanske antagligen lägger mer energi på att betala den.
Nej, men jag tänker bara, om regeringen inte ens tycker du bör betala ditt bolån, kanske de inte heller tycker att du ska betala för ditt sms-lån som du tog för att spela på kassan.
Jag förstår vad du säger, men det här är också... Då
stoppar ju kassaflödet för Intrum.
Killgissningar och killscenarion som jag skulle vilja säga är liksom... Det är väldigt långt fram alltså.
Ja, någonting,
det är väldigt out there.
Det är någonting marknaden inprisar. Innan Muddy Waters var den ju ner mycket också. Det är någonting, vad tror du? Varför tror du inte de är här nere?
Jag tror man inprisar att så fall ska det vara verkligen så arbetslöshet på extremt stor nivå.
Så du tänker att de prisar in en lågkonjunktur i princip i det här?
En depression. Ja, men vadå, de har P3 på 30 på det. Och de hade ju näst... De sa ju själva att underliggande EPSen skulle ha varit runt 27-28 på 2019 ifall de inte hade gjort goodwill-nedskrivningen. Och det just nu ger ju ett P-tal på 5.
Men då borde du köpa med båda händer.
Jag har gjort det. Det är det jag lastat in mest i. Bara att nu vill jag faktiskt se vad Muddy Waters kommer.
Är det din största position eller?
Nej, ingen aning. Jag tror inte. Jag tror Evo är större. Men det beror på hur... Kvanto är såklart störst. Men det beror på... Men det beror ju på min allokering, vet du. Mm. Det är så det ser ut. Min investerkurs är inte så stor just nu.
Okej. Okay. Ja, jag vet inte. Mm. Det är intressant när det är så pass billigt. Det känns som att det finns en stor möjlighet såklart. Och då blir man sugen. Men ja, det enda som är silver lining är ju insiderköpen, ska jag säga. Mm. Det verkar ju väldigt skumt om man köper på. Om det är, nej, de tror ju på det.
Ja, men jag kollade bara för att göra en snabb koll i egentligen balansräkningen. För att, alltså Intrum har ju väldigt mycket liksom bonds utstående, liksom obligationer utstående. Så kollade jag lite på hur man skulle kunna täcka sina finansieringskostnader. Och då är det så här, deras cashflow from operating activities skulle täcka det 3 gånger. Och med tanke på att de nu säger att de inte ska göra några portfolioinvesteringar, de ska inte investera i liksom joint ventures, pausa allting sånt. Alltså du ökar det här med typ 10 gånger. För det är runt, vi pratar runt sista kvartalet 2019, så står det här för runt 3,8 miljarder. Mm. Och du har 500, nej, det står, jo, 6,8 miljarder och du har 500 miljoner i interest payments. Så om du bara drar tillbaka det så kan du täcka det flera gånger om. Så jag är inte rädd alls för någon sånt. De skulle kunna tappa mot det här målet de har. 50% och det är fortfarande lågt värderat. Alltså, så jag är så här, jag är lugn. Jag tycker inte att det finns någon konkursorsak. Se gärna vad Money Water säger, men ja, får se framåt.
Det blir väldigt intressant att följa, tycker jag. Jag är lite halvsugen för att det är så, jag tycker det är en möjlighet att potentiellt komma in i ett bolag väldigt, väldigt billigt.
Du kommer ju ta 20%, sen kommer du sälja i så fall ifall du går in, det vet jag.
Nej, jag kommer inte hålla det här långsiktigt i så fall, men jag vet inte, jag är lite rädd.
Ja. Ja, jag har egentligen 2 nytt till, men så vi kör på. Awardit, eller Awardit, som vi ska säga rätt nu, Awardit. De har ju slopat utdelningen efter att vi har varit där. Jag hade ju helt missat det var till och med du som fick säga det till mig. de ser ju en viss påverkan såklart.
Det var för övrigt jäkligt kul.
Ja, jag skrev att det var ett yield case nu.
Bara. Nej, det var inte det som var kul. Det roliga var att du först skrev en tweet bara. Som var oberoende av det, att så här, folk som klagar över att de slopar utdelningen är ju fortfarande kvar i bolaget. Ja. Det är inte som att det är negativt.
Nej.
Och sen när jag skrev att de slopar utdelningen, bara kuk.
Det var mer att jag säger någonting och så bara har jag fel i det, för jag har inte kollat upp det. Då blir jag förbannad mig själv. Okay. Än att det var så här, att just det här med att utdelningen är kvar.
Jag fattade att du hade missat det. Var snarare.
Helskott, jag är inte påläst.
Okay.
Hatar det.
Det hade ju precis kommit ut innan du skrev det.
Men lite så här positivt, alltså de signar fortfarande villägarna som kund idag.
Ja, jag såg det.
Så de signar upp en där och de får ju liksom tillgång till 300 000 medlemmar och 800 000 medlemshushåll liksom. Så att, och det här säger de själva skulle vara, under året så räknar vi dock med att utöka samarbetet över själva lojalitetsprogrammet, som skulle ha värt 5-8 miljoner kronor per år.
Ja, och bolaget har kommit ner väldigt mycket.
Ja, de har ju något mer. Alltså, det är mycket mer, tror jag.
Och det här,
de var ju uppe på 100, de är på 45 nu.
Ja.
41 stod de i veckan.
Och jag måste bara, disclaimer, har jag sålt. Jag sålde faktiskt med lite vinst, för att det var för att det började falla så mycket på börserna. Så att jag tog hem lite här, för att den höll sig rätt bra i början. Men jag tror fortfarande på bolaget, men jag vill bara säga det. Men grejen är att jag förstår att det faller också. På ett sätt förstår jag det inte. De har ju Scandic som stor kund till exempel. Och då fattar man ju direkt, oj, Scandic får inte in en krona, Awardit tjänar inga pengar. Men ja, det har vi pratat om. De gör ju fortfarande poänginlösen. Men sen samlar de ju inte nya poäng under den här tiden. Och det gör ju att poänginlösen i framtiden, om vi kollar kanske 2-3 kvartal framåt, inte blir så bra. Och det är klart att om folk spenderar mindre pengar under 2-3 månader nu,
så får det laggande effekt, absolut.
Så får det en laggande effekt. Så det är en laggande effekt i Awardit. Och det måste man ändå förstå. Alltså jag förstår att marknaden prisar in det här. Men det är fortfarande det långsiktiga caset är intakt. Och då får man ju en bra möjlighet snarare.
Ja, absolut. Och om man tittar lite också på till exempel SAS. Absolut, folk inte reser. Men någonting jag tror inte folk förstår, det är att om du tecknar in en resa att resa med SAS för dina peng, så tjänar inte Awardit någonting. Medans när vi när de, att du köper någonting annat av dem, köper en termos eller något annat, då tjänar de pengar på det. Så det är egentligen poänglöst när de tjänar pengar här i de samarbetena, men tjänar inte på det andra. Men sen är det ju såklart...
Men det blir ju en laggande effekt. Att ja. Det här drabbar ju att poänginsamlingen som uteblir nu gör att poänginlösningen som skulle skett om några månader inte kommer bli av.
Jo, men jag själv som ändå har ett SAS AMX, alltså jag får ju mina poäng ändå för att jag får ju det på mitt kreditkort.
Ja, men spenderandet går ju ner generellt av att sitta hemma och kolla Netflix absolut. Och game och käka ostbågar, det kostar inte så mycket. Och jag menar, de drog in utdelningen av en anledning också antar jag. Hade allt sett grymt ut finansiellt hade man kanske inte gjort det.
Ja, men det är ju, alltså, det är som med alla. Alltså, de stärker sin likviditet för att just nu så finns det ju ingen som vill finansiera någonting.
Nej, för man vet ju inte vad som händer. Så att, och då de kanske ser, kanske köpa upp konkurrenter nu som kommer gå sämre också. Så att,
ja, men jag fattar de köpte Guiada. Alltså,
ja.
Kom igen.
Ja, alltså, det finns fler anledningar till att dra in utdelningen än att de kanske inte går bra. Men absolut kommer de få en laggande effekt. Jag tror inte effekterna syns i Awarditis nästa rapport.
Kan du säga awardit, inte säga awardit, så får skit hela
tiden. Sorry. Awardit. Jag tror att effekten kan komma senare. Det är inte en immediate effekt som för kanske ett H&M. Eller
nej, alltså, nej, och det kan komma senare. Mm. Och sen kan de typ, i princip, alltså de kan ju smotas ut så länge så att det blir ingen effekt också. Så att det blir liksom marginellt.
Ja, precis. Att det inte blir en kraftig effekt.
Inte så. Att det blir liksom upp och ner och sen bara, vi ska starta om allting.
Nej.
Ja. Men det var egentligen där och ja, de jobbar ju på.
Men det är kul att se att de i en sån här period signar nya kunder, det är jättebra. Exakt.
Men det är en bra kund. Men det är ju som de säger att deras jobb på en ny kund, det är inte liksom förra veckan tog vi kontakt och satte upp. Alltså det handlar ju om år. Man sätter ihop en så att det är så här. Vad ska man göra? Man måste ju fortfarande driva business.
Nej, men jag tror det kan vara en jättebra möjlighet att komma in i Awardit. Jag kommer nog titta på att ta tillbaka det. Jag väntar lite, men...
Bara säga till när du vill komma in. Inte för att jag säljer. men bolaget som jag egentligen analyserar senast, North Media, de drog ju också in utdelningen på 4DKK. Och jag gillar inte... Och sen drog de in också guidningen. Men det är rätt såklart att de absolut de ska göra det här, det fattar jag. Men med tanke på hur kapitaliserade de är och vad orsaken de säger tycker jag är lite så här. Den är väldigt försiktig av sig. För de säger själva nu att de har förlorat 72 miljoner i sin aktieportfölj. De har fortfarande 300...
Men det är ju bara en bokföringsmässig förlust så den fattar jag inte som anledning. Det är ju jättekonstigt.
Ja, men liksom så här aktie... Om man ska säga... Kassaflödet av businessen täcker ju fortfarande utdelningen.
Ja, precis.
Så absolut, jag kan tänka mig att de ska ta den för att finansiera allting, för att inte behöva kicka folk, för att inte behöva varsla, för att de ändå så skriver dem.
Men varför ska de behöva varsla då? Då är det ju för att FK-distributionen inte går bra.
Ja.
Och det kommer ju ta en hit, tror jag.
För ja, det kommer ju ta en hit.
Marknadsföring.
Du får inte ens gå in hos folk.
Och ROI på marknadsföring är högre på digital marknadsföring. Och den kommer ju, och nu när alla sitter hemma, kommer ju folk snarare... Om man, marknadsföring är det första en business drar in på. Om det blir någon marknadsföring överhuvudtaget, då lär det bli digitalt, tror jag, Facebook, Instagram. Så,
fast det enda positiva här är ju egentligen att deras största kunder är ju motsvarigheten till livsmedelsbutiker i
då är det ju jättebra. Ja. Ica-bladet.
Ja, och sådana grejer. Att det är sådana grejer de delar ut.
Men samtidigt, om du får slut på alla varor, konserver och toalettpapper, känns det som att de behöver ge marknadsföring för att vi har rea på toalettpapper?
Nej, men man har ju sagt väldigt länge så här, varför behöver man ju reklam för toalettpapper överhuvudtaget?
Jo, men
behöver man ju reklam för Lambi?
Nej, men okej, det är inte kanske det är, men säg veckans vara då. Behövs det i en sån här period när det är slutsålt överallt? Jag menar, då kanske till och med Ica och de känner att vi behöver inte göra marknadsföring.
Ja, eller så känner man att man nu måste ta marknadsandelar av varandra. Mm.
Så kan det vara.
Och det är då man kommer med...
Får de ens leverera reklam?
Ja, man får inte prata med dem.
Ja, bara men jag tycker under corona inte... på det här bladet. Nyhetsbladet, ja, du dimper ner i brevlådan. Jag vet inte.
Det är faktiskt ingenting jag reflekterar över. Det kan vara så, som sagt.
Ja, men fan vet.
Att de inte ens får vara ut och leverera. Liksom.
Ja, jag spekulerar. Så att jag ser ju digital marknadsföring är säkrare nu, känner jag. Ja. Jag sålde mina North Media. För att när de ändå ställde in utdelningen så kände jag att annat har gått ner mer och jag tror att de kan bli ganska påverkade. Så jag sålde det. Det är ju ingen high conviction långsiktigt case för mig. Det var bara otur, den här svarta svanen liksom. Annars tror jag det är ett bra case.
Så är det.
Some of the parts.
Ja, men och det, de vill ju, det också Board of Directors har lagt till i det här meddelandet egentligen. Att de siktar på att utöva sin rätt att distribuera en extraordinär utdelning i under 2020 när sådana extraordinära distribution och nivån på utdelningen ja, kan sättas till nivån till vad, hur det ser ut då. Liksom.
Precis, de vill egentligen bara avvakta nu och det är ju väl klokt.
Men alltså, jag
för att det behöver inte vara som du säger, nej, att det är för att deras business går dåligt. Det kan vara att de vill köpa aktier för pengarna. Om det går ner.
Eller investera i andra saker. Ja. Alltså, det kan vara jättemycket orsaker. Och jag, av de orsaker de ger så känns det lite så här, okej, vi säger det här för att det går dåligt så kommer det ut att vara dålig vinst. Men i regel känns det som att ja, det är bara osäkert. Vi vill inte göra det. Vi vill inte komma ut med massa pengar och sen ta in pengar för att vi skulle ha för dålig likviditet.
Nej.
Vilket är bara, det är bara bra business-sinne. Alltså.
Nej, jag håller med. Och pengarna som du skrev i din tweet, pengarna försvinner inte från bolaget för att de inte delar ut det.
Nej, exakt.
Ingenting har ju hänt egentligen.
Nej.
Och lever inte du på kassaflödet från utdelningen från investeringarna så spelar egentligen ingen stor roll.
Nej, exakt. Så är det. Egentligen sista nyheten, men det är också för att det är en liten segue in på vad jag tänker att jag tittar på här. Och det är egentligen Microsoft Teams. Ökade antalet användare kraftigt förra veckan. Den här kom ut den 19:e och då har de egentligen ökat dagliga användare med 12 miljoner.
Men okej, jag såg det här. Och eller först såg jag,
det är lite felaktigt att säga att de har ökat dagliga användare för att de är ute gratis.
Jag menar det folk har ju Microsoft redan. Ja. Så var det blir bara mer belastning på system. Vad är pengarna här för Microsoft? Absolut. Förutom att du är ju bara att du utnyttjar en app i OS-et på något sätt.
Jag håller med dig. Bara det jag känner mer nu att, eller vad jag vill dra det ännu längre till, är egentligen att jag tror att det kommer göra en skjuts till digitaliseringen. Att nu kommer folk känna att videomöten kommer vara ännu mer, det kommer vara mera digitaliseringar, det kommer vara mer saker som gör att vi jobbar hemifrån. Det kommer vara mer av allting i vår värld som pushas till det digitala så att vi får kanske mindre resor i business för att man har bra möten. Men problemet är ju, som du säger, alltså på mitt jobb, vi har WebEx. Alltså vi kan inte ha möten om det är 5 personer.
Nej.
För det är så dålig bandvidd, säger de. Man bara, kom igen. Så att jag känner ju typ så här, ja, Microsoft, Amazon och Google, alltså de måste ju beefa upp sina servrar och de kommer ha jättemycket mer att springa på sina cloud-lösningar. Men du behöver också typ så här Digital Reality Trust eller några andra sådana här som är egentligen serverbolag. För att det är den kraften vi kommer behöva framåt för att komma in i digitalisering 2.0.
Som men säger du att cloud kommer växa? Vad du säger?
Vad du säger? Sjuka saker va?
Ja.
Men jag tror att det kommer ta fart ännu mer. För jag tror folk kommer känna att...
Ja, men det håller jag med.
Jag tror det här kommer göra att folk som har varit obenägna att sätta sig in i hur digitaliseringen skulle kunna ändra deras arbetssätt faktiskt betvingade till att göra det nu.
Men jag håller med om att det kommer nog ändra folks syn på att jobba hemifrån och att folk ändrar lite rutiner kanske hos bolag. Mm. Och visst, adoption av Teams och sådana liknande lösningar. Och det kanske bidrar till mer inlåsningseffekter i Microsoft och så vidare. Men det tror jag redan finns där. Jag tror inte Teams kommer att hantera till det. Jag tror det finns starkare. Så jag vet inte, det är absolut, det är mer fun fact nästan, mer än att wow vad bra det här är för Microsoft.
Men det är fun fact på effekten här som jag tycker är kanske, vad ska man säga, ett litet signalblås på vad som kan komma skall. Och vad som kan faktiskt, hur corona kan påverka oss som samhälle.
Så är det.
När vi kommer ur det här och vad man ska titta sen. Och det är därför jag tittar på väldigt mycket digitaliseringar. Zoom är ju någonting som har gått skitbra.
Ja, verkligen.
Det är verkligen ett intressant bolag. Så att det är sådana här grejer som jag tror man ska kolla framåt. Digitaliseringen kommer. Och kommer bara bli ännu mer.
Absolut.
Till och med min farsa haft en lektion på liksom internet.
Men det är faktiskt intressant.
Distanslektioner liksom.
Det är en intressant take på just att corona kan göra att det ökar tillväxttakten i det här.
Ja, och också vad det här gör. Om vi tänker att corona är kanske inte första. Det gör ju att vi bygger mycket mer skydd i vårt samhälle för att klara av det värsta. Såklart vi inte kan klara av att ta bort all mänsklig interaktion. Vi måste fortfarande gå till fabriker till att faktiskt, till att faktiskt producera någonting och så vidare och så vidare, om vi inte blir helt typ robotar i vårt samhälle. Men ändå, jag tror det, ja, jag tror fortfarande folk kommer göra en, vad heter det, riskanalys. Och då kommer det vara mycket mer att man gör bolagen redo för att jobba hemifrån. När det kan behövas.
Absolut.
Så, ja. Ja, men vi har inga Twitterfrågor den här veckan. Vårt avsnitt är inte tillräckligt långt som det ser ut nu.
Ja, jag har väl inga... Jag har väl nyheter så, men inte nyheter. Men jag är mer fokuserad på allokering. Mer än att samla nyheter och prata om. Jag tycker det är viktigare i en sån här period. Att om man allokerar konstant, kolla marknaden, det är så turbulent. Det uppstår så mycket möjligheter. Du kan, liksom ett bolag som Intrum kan falla 23% på en dag. Man kan få väldigt fina köplägen i bolag man redan har tittat på och analyserat. Jag har köpt, jag tänkte bara gå igenom lite hur jag har agerat. Så jag har köpt, som jag sa, Illumina. Som
är Illumina?
Det är ett jätteintressant bolag som egentligen 90% av all gensekvensering som sker sker med hjälp av deras maskiner. Så 90% av all gensekvenseringsdata sker genom möjliggörs av Illumina. Och de har fallit ungefär 40-50% och annars till PE30. Men det här är ett bolag med extrema vallgravar och en runway som, alltså, det har bara börjat med gensekvensering. Det är fortfarande så pass att man tycker fortfarande det är läskigt med CRISPR och gensekvensering, och att man gillar det inte egentligen. Människor tycker fortfarande att det är lite voodoo. Så att jag tror det har ju en extrem runway på det här. Och de har redan riktigt snabb tillväxt, och jag tror bara det här kan fortsätta hur länge som helst och ta fart. Och som sagt, de har sånt järngrepp om marknaden. Så för mig är det ett extremt intressant bolag. Nu fick jag läge att komma in och har fallit så mycket. Och det var kul att få den möjligheten. Så jag säger det finns mycket möjligheter där. Och Xvivo, som du också äger genom avknoppningen där.
Ägt dem i, det är 7 år nu.
Ja.
Stabilt.
Så de har ju fallit 60-70% från toppen. Och de har ju också ett järngrepp på den perfusionsmarknaden. Och det är ett jätteintressant bolag som kommer från Vitrolife från början. Som avskildes därifrån då. Så att där har jag tagit en liten position. Jag börjar liksom bygga upp små positioner nu, för nu börjar det bli så billigt på vissa håll och kanter. Och sen har jag tagit in Disney, och Square har jag vevat mig blodig i. Så nu är jag äntligen på de här nivåerna där den är idag, är jag plus 6-7% där. Låg ju minus ett tag där. Men där har det uppstått så många köplägen. Det har gått ner liksom 28% på en dag och sådär. Disney har gått ner extremt mycket. Och de på så lång sikt, som om man kollar 3-5 år. Alltså jag kan inte prognostisera vinsten i år. Inte nästa år heller kanske. Men jag vet att det är de tillgångarna de har.
Men de kommer inte försvinna alls.
Nej, precis. Och är väldigt värdefulla i mina ögon. Så att, och det de gör med att bli ett mediebolag. Jag lägger hellre pengarna där än Netflix som jag hade. Det var lite den skiftningen jag gjorde. Jag sålde Netflix, köpte Disney. Du får streaming där också. Streaming inom sport, streaming inom vanliga serier och filmer. Och hela Disney-biblioteket, Marvel.
Och så glömmer man att man lägger till Fox också.
Exakt, som de köpte nyligen. Så att, Star Wars såklart.
Jag tror det var nyligen rätt länge. Jag tror det är typ mer än ett år.
Ja, precis. Men det är hyfsat nyligen i alla fall. Så att de har ju, de är ju riktig mediegigant och ger sig ändå in i streaming nu. Och jag menar, jag kommer skaffa Disney Plus. I alla fall får kolla på Mandalorian när det kommer hit. Så nej, visst, Netflix är svinbra, men det är nu med det värderingsgapet som uppstår, så tycker jag Disney är intressant.
Så är det, ja.
Sen förstår jag att de är kortsiktigt påverkade av temaparken och deras cruise lines. Men vad är det som ger mig möjligheten nu? Och jag vågar säga att ja, det kommer bli bättre någon gång.
Det enda problemet jag ser är att med årets vinst, man kan ju ta kapp en missad dag på Disney. Men man kan ta i kapp den tröjan man inte konsumerade.
Ja, du kan köpa 2 tröjor, men du går inte, du åker inte till Disneyland 2 gånger bara för att du missade.
Nej, det är det jag menar.
Men du skjuter ju bara på det. Du åker bara till Disneyland 1 år ändå.
Ja,
lite så gör det.
Förhoppningsvis blir det ju så då ska det ju bli övermannat, men det är fortfarande det här med hotell. Man kan inte ta igen ett hotellnatt, man kan inte ta igen ett flyg.
Så är det, så de kommer ju bli påverkade. Men å andra sidan, jag investerar inte i ett bolag för att ett års... Eller, jag bryr mig inte om
men
ett års vinst.
Men du sålde var dit en off media direkt. Så jag skojar,
jag vet varför du sålde. Nej, men de tycker jag, de hade inte lika mycket conviction i, och jag tycker inte de hade sjunkit lika mycket som marknaden. Eller de bolagen jag tittade på då. Så de växlingarna jag gjorde tycker jag var bättre. Men jag tycker ju inte ett års vinst är en anledning att sälja ett bolag för. Så det är ju självklart liksom att det inte är så. Men sen är det klart, det betyder att det inte säljer bolag.
Så är det.
Så ja, men det är väl lite spaningar jag har gjort. Och som sagt, Fortum också tyckte jag. Jag förstår inte. Jag skulle vilja ha någon som är mer insatt. Pinga gärna mig på Twitter.
Någon som är smartare än dig.
Ja, precis.
Men jag frågar inte din, bara din tjej för.
Ja, hon kan vara i taximarknaden, men hon är betydligt smartare än mig. Men värdeinvestera på Twitter om ni vet.
Kör en shoutout på att få hjälp här.
Ja, hjälp mig. Varför faller Fortum 40% förutom minskad elpris och det uppenbara att industrier stänger ner?
Ja, super. Men då är det avsnittet då.
Mm.
Och kom ihåg, det är ingenting av det här någon finansiell rådgivning. Gör alltid din egen analys. Det är bara våra tankar.
Och tack till Börsdata som är med oss här i Börsbäsen och försöker hålla oss rationella.
Exakt.
Siffrorna är ju ändå siffror att ta sitt tydliga språk. De har inga känslor liksom.
Nej, exakt. Det är skönt att ta i någonting som faktiskt går att ta på, så att säga.
Exakt. Lite substans i all kris.
Som ja, en mast i stormen.
Mast i stormen, det är bra. Mm. Ja, men ni hittar mig, Investacus, på Twitter, @investacus, och sen även Facebook och Instagram.
Och jag är värdeinvesteraren, @värdeinvestera.
Ja, och sen hittar ni podden på @gameofstocks nu på Twitter, men även hittar ni gameofstocks på Instagram. Men främst ska ni gå in på vår hemsida där www.gameofstocks.nu. Där ni kan hitta pdf-erna och allting sånt där vi har lagt upp på tidigare case. Så gå in och kolla där om ni vill titta vad vi har pratat om. För de flesta bolag vi har pratat om här och vi har dragit case på. Till exempel North Media, Evolution, Award It. Säg inte Award It.
Det har inte gått så bra.
Nej, det går inte bra med alls alltså.
Det är som att fälla ner toasitsen hemma. Jag lär mig aldrig.
Är du en sån? Är du en sån?
Ja.
Fan, vi måste lägga ner det här. Jag måste fan rätta till det här. Fy fan, stackars det. Okej, men det var allt för oss. Ta lugnt där ute och håll huvudet kallt.
Mm. Hej då!
Hej då!